De kommer smygande till Jesus om natten för att det Jesus han säger, det han talar om, väcker ett intresse hos Nikodemus. Det börjar liksom bryta med hans föreställning om den Gud som han kanske inte ordagrant står men har kunnat kontrollera, behärska utifrån att han har förstått vem Gud är. Jesus kommer utifrån en annan infallsvinkel som får Nikodemus att bli, att omvärdera sina värderingar om man säger så. Därför säger svarar Jesus så här: var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill. Och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller var den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Vinden, alltså bilden på helig ande, blåser vart den vill. Alltså i mötet med Gud är det vi som behöver förändras, inte Gud. Ständigt i mötet med Gud så är det vi som bjuds in att omvända oss. Att bli förlåtna våra synder. För att i mötet med Gud så är det aldrig du som har kontrollen. Det som finns kvar då det är att ge upp. Ge upp inför det faktumet att men i princip så är du maktlös. Att det aldrig är du som har kontrollen. För det är Gud som har kontrollen. Och det hoppas jag efter den här predikan att du ska känna dig evigt tacksam över. Att det är Gud som har kontrollen. Och det kommer jag återkomma till. För om vi går till guldkalven igen så tillverkades den av guld. Guld som Gud gav dem i Egypten. Det här var guld som de fick föra med sig ut ur slaveriet till frihet. Och när vi läser i andra Mosebok kapitel 25, ska vi inte göra det, kan ni göra när ni kommer hem. Så står det också tydligt hur Gud ger instruktioner om det här guldet, att ha ett syfte. I andra Mosebok kapitel 25 så ger Gud en tydlig beskrivning av att kom ihåg den här packlista, kom ihåg att ta med detta från Egypten. Det är fina tyger och det är metaller som ska användas till ett speciellt syfte. Att bygga Guds tabernakel. Alltså platsen för Guds närvaro hos dem, bland dem. Men märk väl, innan de förtröstade på Guds plan att bygga hans tabernakel så smälte de en del av guldet och byggde en avgud. Alltså Gud gav dem guld. Han gav dem ord att bygga en plats för hans närvaro mitt ibland dem. Men innan de litade på hans plan smälte de en del av guldet och gjorde en avgud. Samma guld från Egypten som fick leda till två olika saker. En plats som skulle välkomna hans närvaro mitt ibland dem. Och en annan som ersatte den. Ingen kan tjäna två herrar. Och så här långt sitter kanske de flesta rätt säkert i båten och kan konstatera. Alltså jag har det rätt så lugnt. Det här är en sån här predikan som jag bara kan få bara luta mig tillbaka. För jag har aldrig tillbett någon annan än Gud. Framförallt, alltså det jag kan vara väldigt tydlig med. Alltså jag skulle aldrig sjunka så lågt så jag tillber något fjantig guldkalv. Men jag vill att du funderar just den innebörden. Att hur vi lever våra liv så kan vi antingen välkomna Guds närvaro. Eller så gör vi någonting för att försöka ersätta den. Ersätta den med något vi kan kontrollera. Som ger oss en snabb trygghet. Som kan ge oss som kan avhjälpa oss från bekymmer. Men det som Bibeln talar om gång på gång det är att det är förgängligt. Det har inget evighetsvärde. För faktum är att många av oss gör precis som Israels folk gjorde här. Gud gav dem guld och andra fina delar för att använda till hans syfte. Gud han ger oss, dig och mig också, olika slags gåvor. Dels utifrån dem vi är vi olika med olika gåvor. Givna av Gud. Men inte bara det. Gud ger oss också tillgångar. Han ger oss pengar, mat och kläder etc. Han ger oss inflytande. För alla har vi sammanhang som vi kan vara med och påverka. Och kanske något av det mest värdefulla i vår tid. Han ger oss tid. Och har du tänkt på det faktum att vi alla har lika mycket tid på dygnet? Men ändå så är det något av det mest värdefulla i vår samtid. För det verkar vara en sån bristvara hos de flesta. Och om vi ser då på alla de här gåvorna som Gud ger oss, så istället för att ära Gud och ge dem tillbaka till honom, så lägger vi dem på oss själva för att bygga upp vår självcentrering eller något som ger oss kontroll över vår tillvaro. För vi har ju fortfarande den här oron, vi har ju fortfarande de här bekymren. Och vi frestas att bli självcentrerade. Att det vi har, att söka dämpa den, att hitta lösningarna på den. Vi smälter inte guld och gör guldkalvar längre. Istället så omvandlar vi det vi har, alltså de tillgångarna vi har, till att söka status, att söka framgång. Men kanske också den farligaste delen, bekvämlighet. För någonstans så matas vi att tro att bekvämlighet blir svaret, motsatsen till bekymmer och oro. Tänk att få leva ett bekvämt liv. Och det är klart att det unnar vi väl oss alla. Men också se vad det pekar och vad det blir för riktning i våra liv. För när vi inser att inget av det där fyller tomrummet i oss eller bryter tystnaden, då försöker vi desperation efter distraktioner. Alltså att få oss att sluta tänka på det där tomrummet, det där skavet som vi kan leva med. Genom att vi försöker fly bort ifrån verkligheten där ens liv ekar av tomhet eller det där skavet, att vi gör oss vana vid att mata vårt begär och våra egna intresse. I värsta fall så resulterar sånt här i någon form av missbruk. Där vi försöker dämpa en smygande ångest efter att det finns en tomhet i oss. Eller också kan det också innebära en skilsmässa. När helt plötsligt äktenskapet inte, som först var tänkt som en gåva från Gud, men som inte längre gör ens egna behov. Att när jag går in i varenda situation utifrån att what's in it for me? Vad finns det här att erbjuda mig och ge mig? När äktenskapet, som Gud beskriver det, är tänkt att få vara ett utgivande liv. Det återspeglar ju väldigt mycket om vad Gud gör för oss. Att inte tänka på sig själv utan tänka på sin nästa. Och då är det ändå intressant i vår samtid. Och det handlar inte om att döma, utan det är egentligen bara som en analys i vår samtid. Hur också då samboskapet blir en social efterkonstruktion av att kunna leva någonstans, bevara det som är mitt och ditt. Men att inte kanske fullt ut leva självutlåtande, självutlämnande och utgivande. Jag tror därför att det finns mer att få upptäcka i det. När vi vågar och orkar se mer än bara mina egna behov, utan att lita på den där guden som har lovat att ha omsorg om oss. Därför kan faktiskt en del avgudar i vår tid se andliga ut. Men de flesta inte ens det. Men nästan alla finns där för att fly bort ifrån den tystnad och tomhet som man känner. Det vi därför kan lära oss av berättelsen om guldkalven, det är att vad vi gör i väntan, i tystnaden, det avslöjar vem vi verkligen tillber. Alltså vad vi gör i väntan, i tystnaden, avslöjar vem du verkligen tillber. Är det Guds närvaro eller din egen förmåga att ersätta den? Och här är det intressant att den onde är inte så intresserad av att bli avslöjad genom att vara upprorisk och högljudd. Det är att få dig att vara fullt upptagen med att göra saker utan hans närvaro. Jag kavlar upp armarna, jag ska klara det här. Det här ska jag klara också. Eftersom så länge du är upptagen kommer du aldrig märka att Gud saknas. Därför tror jag Gud kallar inte bara på någon här idag, utan på oss alla. För det är inte bara några som behöver Gud i sitt liv. Alla behöver Gud. Alla behöver mer av Gud i sina liv. Och jag har varit en vecka på Nöjesveckan, men kan ändå konstatera att jag behöver mer av Gud i mitt liv. Att få göra mig mer beroende av honom än på det som är mig och mitt. Och i första Petrus brev kapitel 1, vers 17-21 kan vi läsa: om ni kallar honom far som dömer var och en opartiskt efter hans gärning, vandra då i Guds fruktan under er tid här som främlingar. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, Det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har nu i dessa tider, sista tider, uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Därför behöver vi mer av Jesus idag och inte mindre. Det vill jag säga till dig som har kommit hit idag och känner igen dig i den där tomheten, den där tystnaden. Att det finns bara en som kan ge ditt liv en mening. Och som kan fylla det där tomrummet. Och det är Jesus Kristus och ingen annan. Du kan få ta emot honom i ditt liv idag. Och gör dig den tjänsten att du inte lämnar den här gudstjänsten innan du kommit fram till förbön. Där någon har fått be för dig, eller om du vänder dig till en bänkgranne. Att få ta emot Jesus i ditt liv. Det är bara han som kan rädda. Men också till dig som känner att du krokar i att du lever ditt liv för mycket för dig själv. Paulus konstaterar i andra Korintierbrevet kapitel 5, vers 14-15. Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som inte längre ska leva, för att de inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått stått för dem. Alltså Jesus dog för alla, så att du inte behöver leva för dig själv längre. Att vi kan få leva för Jesus. Alltså det är konkret hur Jesus kan få ersätta den tomma platsen i ditt liv. Att du inte ska längre behöva leva för dig själv. Det är det han säger när han pekar på fåglarna, när han pekar på ängen. Du behöver inte oroa dig, för det blir som att du lever för dig själv. Lev för Jesus. Att ha samma förtröstan som fåglarna och ängens blommor har på att Gud kommer att försörja. Och för det tredje och sista. Vad du gör i väntan, i tystnaden, avslöja vem du verkligen tillber. Att vi skulle våga lita ännu mer på Guds timing. Våga ge det Gud har gett dig som gåva tillbaka till honom. Tänk vad som skulle hända om vi levde mer som Paulus och Silas där i den djupaste fängelsehålan i Filippi. Efter att ha fått genomlida många piskrapp. Det står att de började be och lovsjunga Gud. Vad Gud är då? Varför började de be och lovsjunga honom? Än sen. Bara han är värd att prisas och lovsjungas. Det resulterade i frihet, bojor som föll till marken. Dörrar öppnades, liv gavs till Jesus. Vad skulle hända om du prisade Jesus? Om du gav han hela ditt liv, ja allt du har. Jag tror du skulle få se ett förvandlat liv där oro och bekymmer inte längre behöver få sista ordet. Och en stad, ett land som får förvandlas när människor ännu mer inser att det bara är hos Jesus det finns hopp. Hos ingen annan finns frälsning och hopp. Och bär med dig det under sommaren, men också under hösten, när vi frestas med att göra rätt val inför hösten. Jag är ledsen, men det finns tyvärr inget politiskt parti som kommer att frälsa oss. I slutet så är det Jesus som kommer att sitta på tronen. Det är han som har all makt i himlen och på jorden. Tänk om vi ännu mer skulle skapa utrymme för honom i våra liv, i våra sammanhang, i vår stad. Att vi följer Jesus, och det får konsekvenser för hur vi lever våra liv såklart. Men att han är vår kung. Han är vår frälsare. Att vi påminner oss om det, just det, vårt dubbla medborgarskap. Att just det, vi är gäster och främlingar här. Där vi vill vara våra medmänniskor gott och väl. Men vi har en plats i himlen för oss. För han som sitter på tronen, han som har lovat att vara vår Gud, han som har lovat att vara den gode herden som ska leda oss fram på rätt väg av sitt namns skull. Att även om du vandrar i dödsskuggans dal, så står det att du ska oroa och göra dig bekymmer. Nej, fruktar jag inget ont, ty du är med mig. Din käpp och din stav skyddar mig. Tänk om vi kunde få se det, tänk om vi kunde få ana det, tänk om vi kunde få leva det även när vi inte ser det. Att han är på tronen. Det vill jag be ut, och jag önskar det ut över var och en av oss. Över vår församling, över vår stad. I Jesu namn. Amen. För faktumet är det här att du sitter på tronen. Och du regerar än idag här. Därför finns det hopp, Herre. Därför finns det hopp, Herre. Vi vill ära och prisa dig, Herre. Du är konungens konung och herrarnas herre. Men jag ber också att du ska få tränga in i våra liv, Jesus. Att du ska få avslöja, Herre, lögner, Herre, som vi har byggt våra liv på, Jesus. Att vi ska få våga klippa det, Herre. Och att vi ska få våga lita på dig ännu mer, Jesus. Fullt ut på alla områden i livet, ja, Jesus. Ja, barnatron, Herre. Den barnsliga tron här ska få drabba oss på nytt, Jesus. Även i vår ålderdom, Herre. Så ska barnaskapets ande få påminna oss om att du är en god far. Att även om vi inte ser dig eller känner dig så är du där. Du är väl värd att lovprisas och lovsjungas och tillbes, Herre. Och äras och följas, Herre. Så jag tackar dig här att du är huvudet för den här kroppen, Herre. Och att du vill vara med oss här. Du bjuder med oss var och en, Herre. Att få följa dig, Jesus. Även när vi säger tack och adjö för idag, Herre. Så vill du vara med oss i veckan som ligger framför, Herre. Så vill du vara vår Herre, Jesus. Du vill regera, Herre, med de principer som du har, Herre. Även när vi går ut här i veckan, Jesus. Och över vår värld, Herre. Att kriget inte ska ha sista ordet, Herre. Att du som är fridsfursten, Herre, ska få komma tillbaka, Herre. Det längtar vi efter, Herre. Till dess, Herre, så låt oss tillbe den som är väl värd att tillbe, så inget annat, Herre. Att modet att våga ge dig allt till dess du kommer, Herre. Allt, Herre. För du omsorg har om sparven, Herre. Du omsorg har om mig, Herre. I Jesu namn. Amen.